Vi har sagt här några gånger redan att det är pingstdag och det har kanske inte gått er förbi. Men jag har upptäckt bland våra högtider så är det här pingsten någonting som inte alltid är så klart i våra kyrkor. Kanske pingströrelsen har på något vis fångat upp det lite mera, men att det är lite vagt för väldigt många människor i vårt land. Och ibland så när man säger pingst så till och med så kan det ha en negativ klang för att det finns folk som har på något vis kanske betett sig illa och så förknippas det med sådana extrema typer. Men pingsten är någonting som är väldigt viktigt för alla kristna. Det är någonting som jag vill påstå att utan pingstdagen, det som hände där i Jerusalem, så skulle ingenting av allt det andra egentligen ha blivit av. För jag tror inte att de här fiskarna och jordbrukarna och vad de nu var för några, den där lilla gruppen, att de faktiskt skulle ha gjort den här stora förvandlingen av världen i egen kraft. Det tror jag inte. Jesus han hade sagt, utan mig kan ni ingenting göra. Och han hade sagt att ni ska få kraft ifrån höjden och bli mina vittnen. Och så dog han och han uppstod och så for han till himlen. Och 10 dagar därefter så hände någonting märkligt. När de var samlade alla, det står att de alla var samlade. Och man kan gissa kanske att det var de där 120 som var samlade några dagar innan när de utvalde vem som skulle vara efterträdare till Judas, förrädaren. Men de var inte så jättemånga. Men så, vet ni, så hände det där stora. Det kom ett dån ifrån himlen. Det kom eldslågor som fördelade sig på alla. Och så började de tala i tungor. Och det där var ju väldigt märkligt. Förstås. För människorna. Och det är härifrån som min predikan nu då börjar. När vi har fått den här introduktionen. Jag har gett min predikan rubriken Framtiden är här. Jag vill sätta in den här pingsthändelsen i ett lite större sammanhang. Och vi ska ta och läsa Apostlagärningarna 2 och 14 till och med 17 och lite till sen. Alltså då när de hade talade i tungor och det var ett väldigt dån så kom folket dit och så tänkte de en del att de där är ju fulla. De är ju tokiga på något vis. Och då steg Petrus fram tillsammans med de 11 står det. Han höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara 3:e timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så när Petrus skulle förklara vad det var som hände på pingstdagen då när det var det här dånet och tungotalet. Alla hörde dem sina egna språk, hur lärjungarna prisade Gud och berättade om Herrens stora gärningar. För att förklara det så tar alltså Petrus fram den här gamla profetian ur Gamla testamentet, från Joels bok. Den finns i Joel 2 om man vill läsa den där den stod från början så att säga. Och så börjar han förklara. Vad han säger är att de sista dagarna har börjat. För det står i Joel att i de sista dagarna säger Gud ska jag utgjuta min ande över allt kött. Och vi kan ta med lite av hur man tänkte om de sista dagarna. I det här judiska tänkandet så fanns det här den nuvarande tidsåldern, eller den här tiden, eller den här världen som vi lever i. Men så såg man hela tiden framåt mot den kommande tidsåldern, den kommande världen där Messias ska regera. Och vad Petrus säger att, är att nu är de sista dagarna här innan det där stora skiftet ska ske. Och han tycks mena till och med att det stora har redan börjat hända nu. Och om man läser profeterna så är det ofta så där att de utgår från en situation där de befann sig då. Och de kan tala om att nu kommer landet att förstöras och så vidare och så vidare. Men profeterna har alltid en hoppfull ton på slutet. En dag, och de talar om Herrens dag när Herren ska ställa allt till rätta. Och många gånger så får man en inblick också i himlen. På något vis, Gud sitter på sin tron. Han har bestämt vad som ska hända. Han har kontroll oavsett hur det ser ut i världen. Och då finns det liksom det här att det nya har redan börjat i himlen. För att det är klart från Guds sida. Men sen så ska det också hända på jorden. Och Jesus han lärde ju lärjungarna att de skulle be: ske din vilja på jorden så som den sker i himlen. Och vad Petrus försöker få fram det är att nu är det en ny tid. Nu har det börjat hända någonting nytt. Vi är nu inne i de sista dagarna innan Herrens dag kommer. Och jag tror nog att han och många andra med honom trodde inte att det skulle gå 2000 år. Som det nästan har gjort sedan dess. Men Paulus säger också på ett ställe att många av de här sakerna var en hemlighet. Och allt det här är ju för att vi hedningar också ska få del av det som Gud hade lovat Israel. Så att Petrus säger här att nu är vi i de sista dagarna. Och då ska de här sakerna hända. Det var ju pingst när de samlades. Och judarna samlades vid pingsten till Jerusalem. För att det fanns tre högtider som krävde att de vallfärdade till Jerusalem. Och det var påsken. Det var då man slaktade lammet. Man firade befrielsen från Egypten. Och så var det veckohögtiden. Shavuot kallas den. Och det var från början en högtid när man firade den första skörden. Man bakade bröd av det här och så tog man med sig till templet och festade inför Gud. Där och firade att den första skörden hade kommit. Sen senare har man börjat fira den här högtiden också för att lagen gavs på berget Sinai. Och så den sista högtiden som man firade, det var ju lövhyddohögtiden när hela skörden var bärgad. Så inföll den. Och varför jag berättar om de här tre högtiderna kanske? Jo, det är så att väldigt ofta så det som hände i Gamla testamentet, det berättar någonting om det som skulle hända när Jesus kom. Det är därför som vi fick påsken just på påskhögtiden när de slaktade lammet. Jesus blev slaktad för vår skull. Och efter när veckohögtiden infaller, när den första skörden bärgas, där ser man också en parallell. För att på pingstdagen när Petrus predikade så var det ju 3000 som omvände sig. Det var den första skörden. Skörden skulle bärgas in. Jesus hade bett att sagt att vi ska be om arbetare till skörden, för skörden är mogen men arbetarna är få. Och det här var första skörden och nu kunde man glädja sig. Ni ser den där parallellen som kom. Och anden kom som en sån här första utbetalning av det som Gud har lovat till sitt folk. Vi kan se det i Romarbrevet 8 och 22 till och med 23. Så säger Paulus att vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Alltså när anden kom, så när anden kommer över oss, så får vi längtan efter det där som ska hända. Vi vet att det är på gång, men det har inte ännu slagit igenom i vår värld till 100%. Sen säger också Paulus i Efeserbrevet 1 och 14 att anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så pingsten, när man sätter in den i det här sammanhanget om att det ligger någonting, det här är bara en påminnelse om vad som ligger framför. Att för när anden kom över lärjungarna, så började de kunna, då la de händerna på de sjuka, de talade i tungor, de profeterade. Det var väldigt mycket fint som hände, men det var bara liksom en sån här försmak. Och så är det än idag, vi kan se det alltid nu och då. Människor blir botade, vi får tilltal från Herren, men det är liksom något som påminner oss om hur det ska bli den dagen när allt är fullkomligt. Nå, anden kom över lärjungarna. Och så sa Petrus att anden skulle bli utgjuten över allt kött. Vad menar han med det? Allt kött betyder alla levande. Och när vi börjar läsa närmare så kan vi kan se lite grann. Hur ska man få anden då? Om den är utgjuten över alla, hur ska man få anden? Vi kan se i det som Petrus sa till de här som lyssnade på första pingstdagen. För att han predikade med många andra ord, står det. Och så kände de här människorna som hade samlats i templet att de fick ett stygn i hjärtat. Och det är ju så som anden ofta arbetar, att när någon talar eller vi hör någonting, så talar också anden direkt. Man får ett stygn i hjärtat och vet att nu är det någonting som behöver ändras. Så de frågade, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och då svarar Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Märkte ni här att vi också fick del genast av det här? Alla som Gud kallar. Jag är en av dem som Gud har kallat och du är en av dem som Gud har kallat. Och vi är bland alla de där som var långt borta. Vi hörde inte till judafolket. Vi var inte liksom ens geografiskt nära Israel. Vi var långt borta på alla sätt. På den där tiden, jag vet inte vad våra förfäder dyrkade då, men kanske det var början till asagudar och sådana här stamriter av olika slag. Men vi var långt borta, men nu har vi kommit nära. Och löftet gäller oss. Alltså det är inte så att det är vissa speciella, väldigt avancerade personer. Nej, det skulle ju komma över alla, var det inte så? Och du och jag är också med i de här alla. Och Petrus svarade alltså att omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Så nyckeln är att omvända sig. Det vill säga, där man har varit emot det som är Guds plan, där man har varit emot det som Jesus står för, rättfärdigheten och godhet, när man omvänder sig och bestämmer, jag vill inte vara sån längre, jag vill följa dig. Det är också då man ska låta döpa sig. Jag omvänder mig. Och nu, och så låter jag döpa mig. Och då finns löftet där. då får du den heliga ande som gåva. Det vill säga, det är inte så att du ska omvända dig, låta döpa dig och sen göra gott i 10-20 år, ge tionde hela tiden och sen kan du få den heliga ande som gåva. Nej, då är det ju inte en gåva, då har du ju redan förtjänat in den på något vis, tycker jag. Nej, vi får den som gåva. Alltså, Gud sätter inte en massa villkor för att du ska bli fylld av den heliga ande. Det som behövs är att du vänder om och följer Jesus. Så tydliga är löftena. Och jag tycker inte om när man sen gör en luddig teologi om varför det inte ändå riktigt är så här. Nej, vi ska läsa som det står. Det är då löftet gäller. Löftet gäller alla. Och det som det innebär att anden blev utgjuten över allt kött. Som jag ser det, det gjorde den skillnaden att nu kan Gud tala med dig och mig direkt. Det stod att våra söner och döttrar de skulle profetera. Gamla män skulle få drömmar. Jag drömmer inte jättemycket och inte kanske jag ännu är så gammal. Men att visst är det ju härligt när gamla män liksom får sådana här upplysande drömmar från Herren. Så kan de berätta och inspirera också de som är yngre. Och så där fortsätter det. Gud handlar nu personligt med oss. Förr så var det så att Gud kallade en profet. Och så talade profeten till folket. Det var den vägen kommunikationen kom till folket. Ni ska göra så och så och så. Ni ska inte göra så och då kommer det att gå bra. Men tänk nu, så har han gjutit sin ande över alla. Du kan förvänta dig att sådana här saker som bara hände profeterna förr, de kan hända dig idag. Gud kan tala så att du vet att oj, den där människan behöver det. Jag ska gå dit och säga det. Och den här människan behöver höra det. Jag ska säga det. Och Gud kan kommunicera till dig och tala om för dig också hur du behöver förändra ditt liv för att hans plan ska kunna förverkligas med dig. Nu kan man ju tycka, jaha, om Gud talar med var och en, då är vi ju liksom alla så här att vi klarar oss själva. Men så är det inte. För att det står också på ett sånt sätt att man förstår att församlingen har fått till uppgift att förvalta Guds nåd, Guds gåvor. Alltså församlingen tillsammans. Vi behöver varandra, trots att Gud talar med oss var och en direkt. Det är ganska intressant. Man skulle tycka att om Gud talar med alla, då behöver vi inte ens församlingen. Då kan vi ju liksom bara köra på var och en på sitt. Men så är det inte. Och när vi börjar titta på vilka andens gåvor är, att profetera, tala vishetens ord och kunskapens ord. Hur ska du göra det om du inte har en församling? För du har ju ingen att bruka din gåva gentemot. Det är klart du kan prata vishet i största allmänhet, men att det är till för att bygga upp församlingen. Och det finns många bibelställen som berättar om vår uppgift att bygga upp församlingen. På ett ställe står det, tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Det är i första Petrusbrevet står det så. Vi ska tjäna varandra med de gåvor vi har fått av anden. Det är det som skiljer församlingen eller kyrkan från alla andra organisationer. Att vi betjänar varandra. Vi tjänar varandra med det vi har fått av Gud. Visst kan man betjäna varandra i andra organisationer och sådär, men att då har man bara det här mänskliga, vad man kan tänka ut och hur man kan planera så det blir bra. Och sen är det en del som är duktiga och andra inte så duktiga och så hjälps man åt. Men när det är i Guds församling, då får vi saker från Gud som vi kan dela med till varandra. Vi har resurser som är helt unika. Och det är just därför som hela det här med kristendomen har blivit så stort. Alla dessa hundratals miljoner människor som tror på Jesus. Det är ingenting som någon människa hade kunnat liksom fixa fram. Utan det är den heliga ande som har verkat i människor så att de betjänar varandra och betjänar världen. Det är det som vi också... Det här leder liksom också till det som vi brukar kalla det allmänna prästadömet. Det står ju i första Petrus brev 2:9. Petrus skriver till de kristna: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. På pingstdagen så bildades ju en församling. Och redan från början har alltså Guds idé varit att använda en sammanslutning av människor. Det behöver inte vara många alla gånger. Det behöver inte heller vara så fint och stort. Men hans idé är på något vis det här att han använder oss tillsammans. När vi ska gå ut i världen. När vi ska betjäna världen. När vi ska kalla på flera. När vi ska gå ut och skörda, så att säga. Så det var om löftet som gäller alla. Sen i den här Joels profetia så står det en mening som Petrus också citerar. Och Paulus citerar den på ett ställe. Det står: den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Alltså det här sa Joel på sin tid långt innan det här hände på pingstdagen. Och vi ser att från den här dagen som vi firar nu så gick det här budskapet om att den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det gick ut i hela världen. Att nu fanns det en chans att vända sig till Gud. Och inte bara judarna, utan vi fick alla vara med. Vi kunde alla vända oss till Gud och bli frälsta. Och Jesus, han hade ju sagt att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Anden ger kraft att berätta om Jesus. Och det är liksom kanske hela syftet med att bli uppfyllda av anden. Det är inte för att vi ska bli uppfyllda och bli saliga. Ja, jag vet att man kan bli salig när man blir uppfylld av anden. Man kan bli jättelycklig och sånt där. Men det är ju inte en drog som vi samlas för att liksom jubla i vår kyrka. Utan vi kan fyllas av anden. Men sen får vi någonting som gör att vi också har någonting att dela med oss till andra. Vi får kraft och vi kan... Det räcker med att vi berättar om vad vi har varit med om med Jesus. Bli vittnen, står det här. Lärjungarna hade ju sett jättemycket av vad Jesus gjorde. Och de kunde på det sättet visa att han är Guds son, att han är Messias. Men vi har också personligen upplevt att Jesus har gjort någonting med mig. Och det kan vi berätta för andra. Men vi behöver kraft, för att annars är vi ganska fega och har svårt att veta hur vi ska bete oss. Men Guds ande kan ge oss den här möjligheten. Det är därför som Paulus säger att vi ska vara ivriga att få de andliga nådegåvorna. Han säger det. Och det finns en del som på något vis verkar tro att det här med andliga nådegåvor, det är en slags överkurs. I skolan hade, i matematiken kommer jag ihåg, så hade jag sådana uppgifter som det inte var någon stjärna på. Men sen var det vissa som det stod var en stjärna bredvid, och det var överkurs. De fick man räkna om man var duktig och tyckte att man orkade, men man fick inte förhör på dem. Och nu är det på något vis att människor, de verkar tycka bara, jo, jag kommer till tro och tar emot Jesus och så är jag i kyrkan och sådär. Och så det där andra är liksom en överkurs som man kan ta emot om man vill, eller några gör det. Men varför står det då att anden skulle utgjutas över allt kött? Det är ingen överkurs. Det är det helt naturliga när du tar emot Jesus, att du får vara med om det här. Man kan säga att det är det nya normala efter pingstdagen. Att den som vänder sig till Gud får kraft, får olika gåvor som man kan använda i livet för att gå ut. Vi kan läsa just i Markus 16 och 15 till och med 18. Så sa Jesus: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det här lovade alltså Jesus. Det är liksom den som tror. Dessa tecken ska följa den som tror. Inte den som tror och är duktig, eller den som tror och har teologisk utbildning. Nej, den som tror. Det är då vi ska få driva ut onda andar, tala nya tungomål. Och kanske folk till och med kommer skicka ormar som vi får på händerna, och då kan vi ta i dem utan att bli bitna. Så denna saker lovar Jesus, och vi ska inte liksom skruva ner det som han har lovat, utan vi ska istället sträcka oss mot det. Det är ju så här vi vill att det ska funka. Jag vill uppmuntra dig som har tagit emot Jesus. Sträck dig mot det här. Alltså det ska bli det nya normala. Så vill jag att det ska vara i Betania också. Det ska vara normalt att vi lägger händerna på sjuka. Det ska vara normalt att vi talar i tungor. Och så vidare och så vidare. Och det verkar också som apostlarna och de första kristna, de såg att det här gällde väldigt konkret. För att när de gick ut och predikade, och så hände det under och tecken, så står det att de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Står i Markus 16 och 20. Alltså bekräftade ordet. Så när jag predikar här och läser ordet, så när du går hem och prövar, eller om du gör det här i kyrkan redan till och med, så bekräftar anden ordet genom att det händer sådana här saker. Och det är något som jag tror att vi ska predika jättemycket om, de här sakerna. För att det är ordet som väcker den här längtan. Det här har Gud sagt. Det här säger Gud om min situation, om vår tid och så vidare. Och så går vi ut och gör det han har sagt. Då bekräftar han ordet. Då börjar det hända saker. Och det kommer ni ihåg när Petrus predikade för de första hedningarna, icke-judarna. Han predikade för dem i Cornelius hus, och inte något annat än att han predikade om Jesus. Och så blev de uppfyllda av anden där de lyssnade. De började tala i tungor och profetera. Då bekräftade Gud ordet som Petrus predikade. Framtiden är här, har jag kallat det här. För att Paulus, han säger så här att kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv har blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och största av dem är kärleken. Alltså, hur underbart det är med under och tecken, tungotal, profetior och allt som händer i Guds församling idag, så är det bara liksom en försmak. Vi profeterar till en del. Vi ser lite dunkelt många saker i skriften. Det är på ingen sätt fullkomligt ännu. Men det har ändå hänt någonting. Liksom, framtiden är redan här. Men det pekar samtidigt på någonting ännu fullkomligare. Profeterna pratade ju om Herrens dag som skulle komma. Herrens dag då han ställer allt till rätta. Alla fiender till honom blir nedslagna. Och kvar blir en ny himmel och en ny jord. Det är då det fullkomliga kommer. Om vi går till de där högtiderna som jag berättade om. Vi lever idag mellan pingsten. Den har hänt. Men vi väntar på lövhyddohögtiden, eller hur? Det är den dagen när hela skörden ska vara bärgad. Och vi får jubla över att hela skörden nu är inne i ladan. Vi lever i den tiden och vi får se framåt. Vi kan få anden som ett förskott av det som ska komma. Då när Gud, det står att Gud ska bo bland sitt folk. Det behövs inte ens ett tempel, för Herren själv ska vara deras tempel, står det i Uppenbarelseboken. Han kommer att tala så direkt med oss. Vi kommer inte uppleva någon barriär mellan oss och Gud. Alla kan få anden som ett förskott av det här. Den kommande tidsåldern. Paulus, han uttrycker det på ett ställe att den som har kommit till tro har fått smaka den kommande tidsålderns krafter. Det tycker jag är ett väldigt fint sätt att beskriva det som händer när anden kommer in i oss. Då får vi smaka den tillkommande tidsålderns kraft i våra liv. När hela skörden är bärgad, då kommer det fullkomliga det här. Då kommer det inte finnas någon sorg och ingen nöd. Något ont. Det står det om i Uppenbarelseboken. Och då kommer den här lövhyddohögtiden att firas. Det är då vi samlas för att inte lämna platsen längre, utan vi kommer vara med Herren för alltid. Han kommer vara mitt ibland oss. Då ska vi fira. Jesus säger ju att vi ska sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob och vem det nu var. Jag tror att det är det här han syftar på. Han ser själv fram emot att få sitta till bords med oss och fira lövhyddohögtiden. Det var några tankar om pingsten. Men det som är viktigt, det som jag absolut vill, är att du ska, vad ska vi säga, sträcka dig mot det här. Var ivrig att få de andliga nådegåvorna. Var ivrig att faktiskt Gud på riktigt gör någonting i ditt liv. För att det är det som ger hela kristendomen någon mening. Du kan inte, annars blir det bara någon slags social religiös klubb. Men när den heliga ande är i våra liv, då får vi kraft. Då kan vi leva på ett annat sätt. Då kan vi göra också en skillnad i vår värld. Gud välsigne er.